Jag tackar för välkomsthälsningen. Jag har sett fram och vara här med er omkring Guds ord den här pinsehelgen. Vi har ju så stort ett budskap att vara samman om och ett så viktigt budskap. Så ber vi. Ja, så tackar vi Herre att vi får samlas omkring ditt ord. Du som själv har sagt att vi lever icke bara av bröd utan av vart och ett ord som utgår från din mun. Så ber vi Herre att du skulle ge det brödet från himmelen där var och en tränger under de här mötena. Amen. Gå in genom den trange port, står det. Varför är det så viktigt? Jo, det är ju ingången till livet, till den smala väg som leder till himmelen. Vid är den port och bred är den väg som leder till förtappelsen och många är de som går på den. Den är så vid att man märker kanske inte ens att man går genom den. Det går så lätt, det liksom sluttar nedåt. Det är ingen ansträngelse att gå på den vägen. Är det så att du liksom glider, driver med strömmen, så går det den gala väg med dig. För då är det som om du är med en båt på en älv. Ror du inte mot strömmen så driver du med strömmen. Driver ner mot den stora fossen. Och det är så mycket som drar dig. Kamrater som drar åt fel håll. Satan drar och världen drar med allt vad den har. Och ditt eget kött drar. Att ingenting göra, det är att driva med strömmen. Den breda väg till förtappelsen. Så är det bara ett att göra, ett radikalt vänd om. Och det hjälper inte om man ror med en åra, så snurrar bara båten runt. Det är som att halta på båda sidor. Och det är inte bara den ström som ser världslig ut som går åt fel håll. Också den religiösa, den kristna strömmen går idag åt fel håll. Den går också till förtappelsen. En del de gör så att de har fören på båten pekande mot strömmen. Fören pekar mot himlen. Och så driver de likväl mot förtappelsen, för de ror ingenting. Det är ju så när man står så här i en talarstol, ser ut över en menighet, så önskar man så innerligt att ingen av dem som sitter i bedehuset skulle gå förtappt. Men så är det så skakande att det kan man inte tro. För när Jesus berättar om de 10 jungfrurna, de var 10 som alla väntade på brudgummen. De var verkligen alla 10 i bedehusen och bara 5 var redo och fick komma in till brudgummen. Hälften av de som verkligen väntade blev utanför. Det är så rystande att tänka på. Vakt är för de falska profeterna, säger Jesus om den sista tiden. För det är förförelsens tid. De falska profeterna, de kommer ju i fåarkläder. Och ibland är de nog mycket mer lika fåren eller sauerna än sauerna är lik sig själv. Kan man vara det? Ja, det kan man. Om jag skulle rita en karikatyr av dig, en snill karikatyr, så skulle den vara mer lik dig än du är lik dig själv. För då skulle jag överdriva de drag som är särpräglade för just dig. Så det skulle synas att det var mer likt. Slik är också de falska profeterna. De överdriver gärna fådragen lite. Bort dig när du ser det. Kärleksfulla, hjälpsamma, goda. De tror på människans godhet och de kräver inte det omöjliga. De har sken av Guds frukt men vet inte av dess kraft. Och så säger Bibeln att de har inte uppenbarat din missgärning för dig så att du kunde bli läkt. Det kan vara så mycket tal om nåde och om Jesus. Men det sägs ingenting vad det kostade honom att ge den här nåden. Det är icke kristendom. Det er bare allmenn tal, allmenn religiositet. Nå er det nådens tid, nå er det valets tid. Det kommer ikke alltid å være det, ikke ens her på jorden. Profeten Amos sier jo at det kommer en tid då man skal søke fra nord til øste for å finne Herrens ord, men man skal ikke finne det. Man kan mycket väl finna mycket religiositet av olika slag som gör livet lättare. Man kan finna många kärleksfulla gemenskaper, men frälse finner man icke. Och varför? Jo, för troheten mot Guds ord är borta. Man har väl Bibeln, men man förfalskar den. När det fattades beslut om att viga likkönade i den svenska kirken för ett tag sedan så stod det med stora rubriker i avisen att kärleheten segrade. Nu har ju kärleheten segrat också i Norge. Och kärleheten den håller på att segra lite varstans, för det är ingen som vill vara domare. Vi ser det i det ena fallet efter det andra, när det gäller äktenskap och så vidare. Så länge man skilde sig ut i världen, då var det emot Guds ord. Men när man fick den nära i menigheten så segrade kärleheten. Du kan ju inte leva med din man eller kvinna, det förstår vi. Ni älskar ju inte varandra längre. Men så är spörsmålet, vad säger Guds ord? När Guds ord inte får döma, så finns det icke heller någon förlåtelse. De uppenbarade icke din missgärning för dig så att du kunde bli läkt. Och så stänger man människor ute från Guds rike. Och det är så när man får det på nära håll. Det var ju så när det blev kvinnliga präster, de var så långt borta i den andra delen av landet. Men så kom de i nabomenigheten och så kom de in. Och så märkte man att de var ju snilla, sympatiska och trevliga människor. Och så segrade kärleheten igen. Och så finns det ingen förlåtelse. För missgärningen blir icke uppenbart. Men vi ska läsa texten för kvällen och då ska vi läsa i Lukas evangeliet. Det 13 kapitlet och från den 22 versen. Och där lyder de heliga orden så. På sin färd mot Jerusalem drog han genom byar och landsbyar och lärde. En sa då till ham, Herre, är det få som blir frälst? Men han sa till dem, strid för att komma in genom den trange dörr, för många sia deras ska söka och komma in och icke vara i stand till det. När husbunden har rest sig och stängt dörren begynner deras att stå utanför och banka på dörren och si, Herre, lucka upp för oss. Och han ska svara och si till deras, jag vet icke var deras är fra. Där begynner deras att si, vi åt och drack för dina öjne och du lärte på våra gator. Men han ska svara, jag säger deras, jag vet icke var deras är fra. Gå bort fra mig alla deras som gjorde urätt. Deras ska gråta och skära tänder. Och dera får se Abraham och Isak och Jakob och alla profeterna i Guds rike, men deras själv är kastet utanför. Och det ska komma från öst och väst och från nord och sör och sitta till bords i Guds rike. Och se, någon av de sista ska bli det första och någon av de första ska bli det sista. Ja, helige far, det var ditt ord till oss. Ge oss en fast förtröstan på ditt ord. Amen. Det här är ju ett av de mest allvarliga avsnitten i hela Jesu förkunnelse. Han talade här när han drog genom Pereas bygder och byar. Hela tiden hade han Jerusalem som mål på sin väg mot Jerusalem. Det är den sista gång Jesus går denna väg. Han har gått här många gånger, men nu är det sista gång. Nu är han på väg och korsfästas. Han ska in under Guds förbannelse och dom, för han är ju det påskalamm som bär världens synd. Och likväl stannar han och undervisar i större och mindre städer och byar. han undervisar. Och vad betyder det? Jo, han undervisar i Guds ord. Han hänvisar till det som är skrivet. Han är ju också själv Guds ord. Det understryker en enhet som är mellan ordet och Jesus själv. Tar vi bort något från ordet så bryter vi också bort något från Jesus. Då bryter vi sönder han. Om någon kan föra oss in i ordet så är det han. Och så kan vi ställa spörsmålet, vad undervisade han om? Kanske får vi något svar på det när vi hör spörsmålet. Herre, är det få som blir frälst? Det ställs ju många spörsmål till Jesus. Och du kan ha många spörsmål till Jesus. Men en dag så är det bara ett spörsmål som är viktigt. Och det är frälsningsfrågan. Är jag frälst eller är jag förtappt? Ofta kommer ju människor och spår vad man ska göra för att bli frälst. Men detta spörsmålet om det var få som blev frälst, den var väl inte så viktig egentligen. Men ändå är det ett spörsmål som kan komma. Kanske inte minst från den som är kritisk till omvändelsen. De syntes kanske att det var så. Skulle det vara så besvärligt som Jesus säger, då är det ju nästan omöjligt. För världen den tröstar sig ju så ofta med att om nu Gud finns så går det nog ändå bra för oss alla till sist. Med olika variationer. Så många kan ju inte ha fel som en präst sa. Och så håller många fast på att det är omöjligt att det skulle vara så att de flesta icke blir frälst. Och man har så många argument. För det är ju så att många ropar ju ändå vår Herre till sist när de ska dö. Och så är ju Gud ändå för god för att låta någon gå förtappt. Nå, vad svarar så Jesus på detta spörsmål? Han besvarade inte direkt. Det är precis som det brukar vara. Att vi människor ställer fel spörsmål. Han vänder tankarna till den som spör. För det enda sättet att bli frälst. Inte syssla med andra människors frälse. Utan syssla med sin egen. Och så säger han. Kämpa, strid för att komma in genom den trange dörr. Det betyder sätt in allt på att själv komma innanför. Och det grekiska ordet för strid eller kämpa, det betyder egentligen att strida i en tvekamp som om det gäller livet. I en tvekamp där det bara är en som överlever. Se till att det är du som överlever, säger Jesus. När romarna skickade sina soldater, de skulle långt bort så kom de ju med skepp och så satte man dem i land. Och så hände det att när soldaterna hade gått i land så brände man skeppen. Då förstår du, det fanns bara en väg för de soldaterna, att segra eller dö. Det fanns ingen väg tillbaka. Allt att vinna eller allt att förlora. Det är det som så många människor icke gör. Och så kommer de icke in genom den trange dörr. För de har en väg öppen bakåt. De har en bakdörr öppen i fall. Och så kommer de aldrig in. För de satsade inte allt på detta. Ja, det är nästan det allvarligaste ordet för kamp som finns det här. Och det pekar också på att det är mäktiga motståndare som vill hindra oss att komma igenom den trange dörr. Och den trange dörr, den pekar då på omvändelsens kamp. Det är så svårt för det gamla stolta sinnet att böja sig och ta emot nåden med tack och tro. Det är att bryta. Det är svårt att bryta med världen och sitt eget världsliga sinne. Jag såg någon artikel i avisen om några norska jenter som hade konverterat till islam. Som var uppvuxna i bedehus. Och den ena hon uttryckte det så. Att det här var ju en sån befrielse. För här fick man förtjäna. Här behövde man inte ta emot nåde. Det är det vi har så svårt för. Att bara ta emot allt av nåde. Vi hade en präst på västkusten i Sverige, han sa att hellre låter människor hudflänga sig än de tar emot saligheten av nåde. Du som har tagit emot den kanske känner till det. Det hade varit enklare att gå ut i den svarta natten och låta sig hudflängas än att erkänna sig naken och be om nåd. Ja, varför är det så svårt att komma in? Ja, Jesus han säger det inte, men han uppmanar att kämpa, att strida för att komma in genom den trange dörr. Hur går det då till? Ja, det innebär för det första att det är ett du vill och det är att det blir frälst. För det gäller allt och så blir du enligt Bibelns språkbruk enfaldig. Du är fokuserad på en sak som står över allt det andra i livet. För alla våra övriga önskningar, de hör jorden till. De är kortvariga önskningar för livet och livet är så kort. Det är ju ingen av oss som har mer än tillfälligt uppehållstillstånd här. Men att bli frälst, det gäller ju evigheten. Men Herren tillfogar en förklaring på varför det är så nödvändigt att satsa allt för att komma in. Jo, det är för att många ska försöka, men de ska aldrig kunna. Tänk, kommer inte alla som verkligen vill in i himmelen? Nej, säger Jesus. Men så säger han, kämpa så att du kommer in. Och här ligger ett svar till honom som spårde, även om svaret inte tillfredsställer nyfikenheten. För Herren säger inte hur många eller få som blir frälst, men han säger klart att många blir det icke. På andra ställen säger Jesus att det är få som finner den smala väg. Och likväl tyder Jesus svar på att vi ska inte grubbla på det spörsmålet. Vi ska istället satsa på allt, att vi är med bland dem som blir frälst. Och så försöka få så många andra med som möjligt på vägen. Men ett människas vilja, det är ju ofta som en skadskjuten fågel, en skamskjuten fågel, som vinglar en hit och en dit. Och en dag så är det så viktigt att bli frälst, men så drar världen och så är man ute på den kanten och bland människor som drar åt fel håll. Och så spör Herren, hur länge vill ni halta på båda sidor? Om Herren är Gud så håll er till honom, men är Baal Gud så håll dig helt och fullt till ham. Men bestäm dig. Beskrivelsen av domen från vers 25, den är ju mycket allvarlig. Bilden är från ett gästebud, när husbonden stänger dörren, när tidpunkten för gästernas ankomst är passerad, då får inte fler komma in. Det märkvärdiga är att Jesus, han talar om förtappelsen när han talar om att de ska kämpa för att komma in genom den trange dörr. Och så berättar han att husets herre vid en tidpunkt reser sig och så lockar han dörren. Och när han har stängt dörren, då är den lockad. Det är ett evigt utanför eller ett evigt innanför. Dörren öppnas nämligen aldrig mer. Och så möter vi här han som stänger så ingen kan öppna. Och det är förfärligt. Och så vänder sig Jesus till åhörarna som lyssnar på honom. Som verkligen har kommit för att lyssna på honom. Och så gör han klart att en del av dem ska stå utanför och bulta. För att komma in en gång när dörren är stängd. Det är ju något som heter för sent. Jag tycker det är ett så hemskt ord, för sent. Det är något som man aldrig kan reparera. Aldrig någonsin. De som var redo gick in med honom till bröllopsfesten och dörren blev lockad. Och så är det så förfärligt att höra, jag känner er icke. Tänk att det är Jesus som gör så. Att det är just han som gör detta. Han som gav sitt liv för oss. Og så en gang så lukker han døren. Og her møter oss tanken som kommer fram på mange steder i Bibelen. Det er bare de som holder fast helt inn til enden som hører Herren til, som blir frelst. Vi leser det i Hebreerbrevet 3:6. Og hans hus er vi, så sant vi inn til enden holder fast ved vår frimodighet og det håp vi berømmer oss av. Og i 14. versen. For vi har fått del i Kristus, så sant vi inn til enden holder fast ved den første fulla vissheten. Begynt, det er altså ikke endt. Og så påminner ursäkterna från de som blev utestängda om de vi finner i Matteus 7:22. Vi profeterade i ditt namn. Nu åberopar sig de förtappade på att de har varit vittne till Guds nåd. Men på det sättet så fäller de ju domen över sig själv. Vi åt och drack med dig och du undervisade på våra gator. De var tillsammans med Jesus. Varför kom de då inte när han kallade på dem? Vi spelade flöjt för er, men ni dansade inte. Vi spelade sorgesång, men ni grät inte. Varför dansar inte ditt hjärta med Maria hennes lovsång när du hör evangeliet? Eller varför grät du inte över din synd när lagens dom predikades för dig? Vi spelade flöjt för er, men ni dansade inte. Vi spelade sorgesång, men ni grät inte. Många ska försöka komma in, men de ska icke kunna. Porten, dörren är trang. Men den är inte trang på det sättet som i denna värld. En dörr kan ju vara för trang när många ska genom den. Så är det icke med dörren in till Guds rike. Hur många som helst kan komma in genom den på en gång. Men den är trang för dem som är stora höga i sina egna ögne. Och så säger Jesus att många ska försöka, men de ska inte lyckas komma in. Och de ska till och med avvisas som ogärningsmän och misstådare av honom som håller vakt vid dörren. Varför? Har de inte gjort nog? Ja, vi vet ju hur de berömmer sig. Har vi inte drivit ut onda andar i ditt namn? Tänk de som gjorde det. De ska dela plats med de onda andar de drev ut i förtappelsen i evigheten. För de kände icke Jesus. Har de inte gjort nog? Nej, orsaken är att de åberopar sig på sina egna gärningar som någon passersedel har vi icke gjort. De har ju varit med i kristenheten. De har ätit och druckit med Jesus. De har suttit med där kärleken har segrat. Kanske har de varit de mest empatiska och kärleksfulla av alla i menigheten. De har inte dömt någon. Och så är de ju självskrivna i Guds rike i sina egna ögne. Vi åt och drack när du var med och undervisade på våra gator. Men Jesus ska säga, jag vet inte varifrån ni är. Gå bort, ni som bedriver orättfärdighet. Det är en varning mot den yttre så kallade kristendom vi finner så ofta. Där människor går i bedehus, man går till nattvarden. Man äter och dricker inför Herrens ögne, men man omvänder sig icke. De är med där Herrens ord förkunnas och läses, men det blir inte mottaget i hjärtet. De hör om både dom och frälse, men det drabbar dem varken dom eller frälse. Nog vill de höra Herren till, men de vill också höra världen till. De vill icke förlora sitt liv för att finna det. Det är den orätt som många gör som inte vill omvända sig. Och då hjälper det inte om man är långt borta eller nära Guds rike. De ville inte komma in när han ville. Så vet inte Jesus varifrån de är. De kommer från en värld som inte han känns vid. Ja, så berättar han om människor som ska berätta om allt vad de har gjort. men han känner dem inte, för han är inte där de är. Det är det underliga att Jesus, han är där en människa slår sig för bröstet och säger: Gud var mig syndare nådig. Men han är inte där man kan uträtta både det ena och det andra och mena att man är en from och god människa. Han bor i höghet, i helighet, men också hos den som har ett förkrossat hjärte. Han är hos den som är fattig i anden. Han är hos den hjälpelöse och maktlöse. Han är hos den som har användning för en frälsare. Det märkliga är att vi kan tänka att vi ska kämpa, uträtta det ena och andra. Nu ska vi samla vår kraft för att komma in i himmelriket. Nu ska vi försöka tro. Men det att komma in i himmelriket, det är någonting helt annat. Och så beskrivs den förtvivlan som lägger sig över de förtappade. När de ser de heliga, att de får uppleva saligheten i Guds rike. De ska se patriarkerna och profeterna tillsammans med de som är frälsta bland hedningarna, men själva står utanför. Det är också en del av förtappelsen. Man ska se det man blev erbjuden men inte tog emot. Så lär Jesus oss att ingen förvärvar sig rätt till Guds rike genom sina egna goda gärningar, av vad slag de än vara må. Ingen kan genom att gå på möte, ingen kan genom att ha en vilja till det rätta, en vilja att komma till himlen, köpa sig rätt till Guds rike. Ingen kan genom att bruka nattvarden förvärva inträdeskort till himlen. Ingen kan genom flitiga böner skaffa den rätten, lika lite som gåvor till vad det vara månde kan ge rätt till Guds rike. Eller vilken kärleksfullhet och omtanke och medmänsklighet som helst. Många ska inte komma in. Många är för stora att komma in genom dörren till Guds rike. Men tänk, ingen är för liten. Många har för många egna fina gärningar för att komma in. Men ingen har för stora eller för svåra synder för att komma in. Och det kan ju också vara så för människor att de kanske kan bekänna det mesta, men så tar stoltheten emot. Det är någonting där man icke böjer sig. Det är någonting som är för förnedrande att bekänna och göra upp. Och så blir poten likväl för trång. Det är något man icke vill släppa, och så blir dörren för trång. Den som åkallar Jesu namn ska bli frälst, så står det. Jesu namn, det är det som öppnar dörren till Guds rike. Men så måste man då kämpa ändå för att komma in genom den trånga dörren. Det är ju så märkligt och motsägelsefullt att man må kämpa för en salighet som erbjuds gratis av nåde allena. Och så antyds det att somliga människor inte blir frälsta. De vill icke strida för att komma in i Guds rike. Det får icke kosta någon möda, icke något lidande, icke någon förföljelse eller smälek. Den andliga fegheten och trögheten är ett par av de hinder som utestänger människor från den salighet som är tillgänglig för alla. Men hur ska vi då strida? Inte som i världen där man ska hålla sig framme för att bli stor. Nej, kampen går mer ut på att bli liten. Att erkänna sig som den man är. En förtappt syndare. Att ha kommit till den absoluta nollpunkten. Apostlarna säger att vi ska arbeta med fruktan och bävan på vår frälsning. Och så vet vi att en gång ska vi stå inför honom som ser varenda tanke i vårt hjärta. Vet du hur jag har det själv när jag tänker på det? Ja, jag har det inte bättre än den sämsta människan jag ser på mitt eget, mitt innersta. Det som inte vill frukta Gud, inte vill följa honom. Min gamla natur, den är Guds rival, för den vill inte böja sig för honom. Jag vill vara min egen. Jag vill ha tillit till mig själv, lita på mig själv. Jag vill älska den här världen. Jag vill tro på mig själv. Och så märkte jag ju också när jag var på flygplatsen idag på Kastrup, så var ju flygplanet nästan 2 timmar försenade hit till Stavanger. Och jag var ju lite otålig. Skulle jag ha någonting att bli otålig för? Skulle jag inte lita på Guds styrelse med mitt liv? Han låter flygplanen gå precis när de ska och komma när de ska. Eller hur? Jag var ju här 10 minuter innan det började också. Och det är ju så lätt att vi ser det här, det är en bagatell. Men vet du, den bagatellen, den dog Israels barn för i öknen. Det var ju nämligen när de blev otåliga i öknen som Herren sände giftslangar ibland dem. Det var dödsstraff på otålighet, för det är en upprör mot Guds styre av vårt liv. Så är jag förtappt och förlorad i mig själv. Och vad behöver jag då förlåtelse för? Jo, förlåtelse för att jag är förtappt och förlorad. Och det är ditt stora problem. I dig själv är du förtappt och förlorad. Och så vill jag ställa spörsmålet till dig. Har du kommit dit i ditt andliga liv där du är förtappt och förlorad? Det har jag. Det var en gång då jag måste böja mig för Jesus och säga att jag är förtappt och förlorad. Jag går till helvetet trots allt jag har gjort och försökt att göra som var rätt. Trots att jag alltid har velat vara ett Guds barn i hela mitt liv. Varit söndagsskollärare och bibelstudieledare. Så var jag utanför hans rike. Har du kommit till nollpunkten där det inte är något längre som ska ursäktas? Där man bara ska frälsas av nåde fritt och fintet. Vet du vad? Jag är helt säker att alla kommer en dag till den punkten, till nollpunkten. Men det är gott att ha kommit till den i den här världen innan tiden är ute. Idag är det tid. Så är det en sak som kan ske den här dagen för dig som är utanför Guds rike. Och det är att du kan möta Gud på den nollpunkten. Det gjorde de som stod utanför den lockade dörren, men då var det för sent. Men idag är det tid. Så kan vi få möta Gud på den nollpunkten. Göra upp med honom som säger, kom låt oss gå till rätta med varandra. Om era synder är blodröda så ska de bli snövita. Och det vill han göra nu innan domen. Det vill han göra innan han reser sig och stänger dörren. Förlåtelse för att jag är förtappt. Och så vill han ge sin fred. Han vill ta sin boning i hjärtat. Han vill ge en pant, en visshet, åndens pant. Åndens vittnesbörd i ditt hjärta att jag är ett Guds benådade fria barn för Jesus skull. Det är fred och det är gott. Det är östanvinden från paradiset som blåser in i hjärtat och ger det ro. Från träldom till frihet, från förtappelse till salighet och från helvete till himmel. Strid för att komma in genom den trange port. Men för dig som har gått in genom den här porten kanske för många, många år sedan, så är det här också en påminnelse att kämpa och strida. För striden är icke slut. Den är lika viktig. Och det var ju så för Israels folk när de kom till Kanaans land. Då som först började striden på allvar. Og så er det, når du har kommet inn gjennom den trange dør, det er da striden börjar på alvor. Den som til enden håller fast vid vår frimodighet och hopp, det är hopp vi berömmer oss om. Om jag får ta en bild från andra världskriget här i Norge, så har jag läst att när tyskarna kom så var ju många modiga, de kunde gett sitt liv för sitt land. Men sen när tyskarna blev kvar vid vardagen med ständig kontakt med fienden, då var det många som sviktade. För dessutom visade sig ju fienden många gånger vara vanliga, hyggliga, snilla människor som vi själv. Och då var det inte så lätt att inte ha något samarbete med dem, och så föll många. Så är det också för den som kommit in genom den trange dörr. Det kan vara så många ofarliga intressen. Det kan väl inte vara så farligt och så samarbeta många. Men så tar det för mycket av vår tid. Det tar för stor plats i vårt liv. Och så blir det snart ingen plats för Jesus i hjärtat. Så hamnar han utanför. Det kan vara de mest oskyldiga ting. Men tar de för stor plats så blir Jesus utanför. Och så är striden kanske inte på det sättet som många hade tänkt sig. Det kan vara som de sa som var så glad i klassisk musik, att det var tiden när han fick säga stopp och inte lyssna på någon klassisk musik, för han kände att det här tog över hela hans liv. Tänk att det är sånt man ska kämpa mot också på vägen, som till synes är så vackert och fint. Ja, så säger Jesus att det är på ett annat ställe ju att det är omöjligt för människor att komma igenom den trange dörr. Det är bara möjligt för Gud att föra oss genom den. Och vi kan inte heller själv bevara vårt liv. Det är hyrden som ska skydda fåren från ulven. Fåren är helt hjälplösa mot ulven. Men det tar inte bort det som är sagt, att vi ska arbeta med fruktan och bävan på vår frälse. Och striden och kampen, den går kanske djupast sett ut på detta enda, att hålla sig nära hyrden. För fienden vill på allt sätt dra oss bort från hyrden, för då är vi hjälplösa. Väx till i tro, säger aposteln. Väx till i tro och nåde, och hur ska du kunna göra det? Ja, Paulus skriver ju till Timoteus, ge akt på dig själv. Och det betyder ge akt på att du kommer till kort. Ge akt på att du kommer till korta i ditt liv. För det är det enda sättet du kan bli mer beroende av Jesus, av frälsaren. Så är det på denna jord. Vi ber. Ja, så tackar vi dig, Herre, att du är den gode hyrden. Den som gav sitt liv för fåren. Du gav ditt liv för oss. Du köpte oss så dyrt, Herre. Och så har du idag uppmanat oss, Herre, att vi ska strida. Strida för att vi ska få komma dit, till den plats du har gett oss. Det som inte är möjligt för människor, och ändå ska vi göra det. Men så vill du, Herre, göra allt. Du vill föra in genom den trange dörr. Du vill föra till himmelen. Och de som kommer dit ska en gång se att det var du som gjorde allt, precis allt, när vi tyckte att vi stred också. Amen.